بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Vi kommer idag inshallah att fortsätta tala om det som vi talade om förra veckan, vilket var syndernas onda effekt. Synderna har mycket onda effekter både på den enskilde individen och på samhällena. Och vi sa att denna lektion är baserad på Ibn al-Qayyims bok Ad-Dawa al-Dawa. Och denna bok är en mycket nyttig bok som vi råder alla till att läsa, om de kan arabiska. Och om de inte kan arabiska så får vi se om den finns på engelska. Annars så måste ju alla också lära sig arabiska inshallah ta'ala. Vi tänkte bara nämna lite kort vad vi pratade om förra veckan, så att de som inte var här kan lära sig det, och de som var här kan få en liten påminnelse. Vi nämnde att synder kan begås genom att man antingen gör någonting som Allah har förbjudit, eller att man gör någonting, eller man lämnar någonting som Allah har beordrat. Man gör någonting som Allah har förbjudit genom att till exempel stjäla. Eller man lämnar någonting som Allah har beordrat genom att till exempel lämna bönen. De är båda synder. Och sen nämnde vi att synder är stora och små. De kan dela upp till stora synder och små synder. Kommer ni ihåg skillnaden på stora och små synder? Ja? Som var. Ja. Alla synder som det finns straff för i dunya eller akhira, där det har nämnts ett straff, det är stora synder. Eller förbannelse, eller att Allah inte kommer kolla på personen, eller att personen kommer att gå till helvetet och så vidare. Det här tyder på att synden är stor. Men om ingenting har nämnts, som till exempel att kolla på någonting som är haram, att en man kollar på en naken tjej, det är haram, det har inte nämnts något straff för det, då blir det en mindre synd. Men vi sa också att synden är mindre, betyder det att den inte är någonting som man ska bry sig om? Eller? Ja? Ordet mindre kan förstås fel. Vi sa att den är mindre kanske jämfört med de stora synderna, men den är fortfarande en synd. Och vi sa att små synder kan ibland förändras till stora synder, om man ständigt gör dem, och om man ser ner på synderna, man tar lätt på synderna, eller att man kallar till de här synderna, då blir de stora. Och vi sa också att små synder i längden kan leda personen till att begå stora synder. Och sen nämnde vi också att synder kan delas upp till synder som begås mot Allah. Att man syndar gentemot Allah. Och sen finns det synder där folks rättigheter är inblandade. Att man har förtryckt en människa. Man har tagit en människas pengar. Och vi sa här finns det en skillnad. Att om synden är mellan dig och Allah, då ska du göra tauba för den. Men om synden är mellan dig och en människa, då måste du lämna tillbaka det du har stulit. Eller om du har förtryckt honom, ska du be om förlåtelse till personen. Och be om förlåtelse till Allah subhanahu wa ta'ala. Okej? Okay? Och sen fanns det också synder som man kunde dela upp till fyra kategorier, som Ibn al-Qayyim säger: al-mulkiya wa shaytaniya wa sab'iya wa bahimiya. Synderna där personen försöker att efterlikna Allah subhanahu wa ta'ala, som har med högmod att göra, som Firaun. Eller synder där personen efterliknar shaytan, som avundsjuka, hat och så vidare. Eller synder där personen efterliknar ett rovdjur, en predator, där personen liksom är helt hänsynslös, bara dödar och mördar och så vidare. Eller synder där personen efterliknar boskap, där personen endast tänker på att tillfredsställa sin mage och sitt könsorgan. Det är det hela hans liv går ut på. Okej? Okay? Och sen nämnde vi att synder också beror på vart man begår synden, vilken tid. Om det är Mekka är det grövre än om det är i ett annat land. Om det är på en välsignad tid, då är det värre än om det är på en annan tid. Som till exempel Ramadan. Det är värre att synda i Ramadan än vad det är att synda resten av året. Okej? Okay? Förutom det finns ju också andra tider som är välsignade, som Dhul-Qa'ida. Assalamu alaikum. Eller vissa, de här månaderna som är förbjudna liksom, som är heliga och så vidare. Och sen nämnde vi också att en och samma synd kan ha olika sorter. Att en person begår zina med en kvinna är inte som att han begår zina med sin granne, med sin frus, med grannens fru. Det är grövre, fast det är samma synd i slutändan. Hon är en kvinna och en annan kvinna är en kvinna, men det är grövre. Och så nämnde vi också att mängden har också en inverkan. Ju mer man begår en synd, ju värre är det. Och sen hur mycket skada synden har på personen och samhället och så vidare. Det spelar också in i denna fråga. Och sen vem som gör synden spelar också in. Vi sa att om en person som är lärd begår en synd, då är det fulare än om en olärd begår synden. Eftersom att han som är lärd känner till Allah, känner till Allahs gränser och känner till straffen och känner även till hur ful och hur dålig den här synden är. Till skillnad från en person som är ny muslim och kanske inte har någon kunskap. Och sen gick vi in på de onda egenskaperna och effekterna som synden har på människan. Och vi nämnde att personen som syndar kanske förbjuds eller hindras kunskap i religionen på grund av synderna. Eller att personen hindras rizq. Han hindras att få pengar eller försörjning. Och vi nämnde också att syndaren finner en ensamhet och en tomhet. Och en distans mellan han själv och Allah. Och mellan sig själv och hans medmänniskor, hans fru, hans barn. Och det kan till slut leda till att han känner en tomhet i sig själv. Han känner inte ens igen sig själv och har inte ens bra relation med sig själv. Och vi nämnde också att saker blir svårt i livet för syndaren. Han får dörrarna stängda framför sig. Han finner att allting är svårt i livet. Och vi nämnde också att personer som syndar får ett mörker i hjärtat. Han känner ett mörker i hjärtat som sen sprider sig till resten av kroppen. Och till slut visar sig i ansiktet på personen. Och vi nämnde också att synder försvagar hjärtat och kroppen. Syndaren känner sig svag i hjärtat och i kroppen. Synder hindrar också människan från att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Och att synder leder till andra synder. Om en person som vi nämnde exempel på går på disco, kommer han då att kunna göra Aisha? Nej, att gå på disco är en synd. Att lämna salat Aisha är en ännu större synd. Och sen alla andra synder som sker på disco behöver vi inte ens prata om. Vi nämnde också att synder förkortar människans liv. Det förkortar livet ordagrant, att han lever kortare eller att han får mindre välsignelse i livet. Att 70 år känns som någon enstaka dag. Han får ingen välsignelse i hans liv, ingen baraka. Och vi nämnde också att synder försvagar hjärtats vilja. För ni vet, styrkan till människan sitter i hans hjärta. Iman sitter i hjärtat. Okej? Och människans styrka och vilja sitter och kommer därifrån. Så om man syndar, då försvagas den här styrkan och den här viljan. Och personen kommer då att få svårare att göra goda gärningar. Vi nämnde också att syndaren blir låg och betydelselös hos Allah subhanahu wa ta'ala. Han blir en låg människa och han blir typ värdelös. Inte bara hos Allah subhanahu wa ta'ala utan hos folk också. Som vi nämnde, att personer som ständigt syndar, som är till exempel alkoholist eller knarkare och inbrottstjuv och så vidare, han har ingen hög status i samhället. Han har en låg status hos människor. Det är ingen människa som folk respekterar och upphöjer och så vidare. Vi nämnde också att synder förstör människans intellekt. Synderna förstör människans intellekt. Och det kommer vi nämna idag också. Att synder gör människan dum. Och vi nämnde också att syndaren kan uppnå eller han kan få Allahs förbannelse. och profetens förbannelse, alaihissalam. Och vi nämnde några exempel på det. Och vi nämnde som avslutningsvis att syndaren också får synder i nästa liv. Han får afan, straff i nästa liv. Syndaren får straff, kanske i detta liv, i graven eller i nästa liv. Som vi nämnde, personen som ljög, vars kinder liksom drogs med krokar och sattes bakom huvudet. Personen som sov då det var bön. Och man slängde stenklot på hans huvud och så vidare. Naam. Och dagens lektion är då en fortsättning på vad vi började gå igenom förra veckan. Och Ibn al-Qayyim, han nämner cirka 50 eller 55 onda egenskaper av synderna. Och några har vi hoppat över, för några de liksom har med varandra att göra. De är typ samma och liknande. Och vissa är väldigt djupa, så vi hoppar över dem. Den 24:e saken som han nämner är att synder orsakar korruption på jorden. Synder orsakar korruption på jorden. Korruption. Det sprider sig. Fasad. Fasad, ondska sprider sig på jorden på grund av synder. Både i vattnet, på land, i luften, i grönskan, naturen, där man bor. Allah subhanahu wa ta'ala, han säger: "Dahar al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Att ondska har spridit sig på jorden, både i land och på vatten, på grund av vad folk har gjort, på grund av synderna som folk har gjort, för att få folk att smaka på det de har gjort. För kanske kommer de att vända sig tillbaka. De kommer att ångra sig och göra tauba. Så i den här versen i surat Rom nämner Allah att orsaken till ondskan på jorden är att folk syndar. Och att Allah låter oss smaka på den här ondskan för att vi kanske ska vända oss tillbaka till Allah subhanahu wa ta'ala och göra tauba. Och om Allah skulle straffa människan för allt han har gjort, då skulle han inte lämna en enstaka människa på jorden. Utan Allah, han överser, förlåter och spar räkenskapet till nästa liv. Men om vi alla skulle få straffen som vi förtjänar, då skulle det inte finnas en enda människa kvar på jorden. Och han nämner också den 25:e punkten att från syndernas dåliga effekt är att de här naturkatastroferna som sker på jorden, jordbävningar och så vidare, är på grund av synderna som människan begår. Och att baraka försvinner från jorden. Välsignelse försvinner från jorden. Allt det här är på grund av synderna som människan gör. Och ett bevis för det är att profeten sallallahu alaihi wasallam, han gick förbi Thamuds stad. Och den här staden ligger jag tror cirka 300 kilometer från Medina. Okej, okay, i Saudiarabien. Och Thamud, som ni vet, var de som bad om att få se en kamel komma ut från en sten. Ett mirakel. Och när kamelen kom så ville de inte tro på profeten ändå. Nej. Han gick förbi den här staden och han sa, eller han hindrade hans sahaba från att gå in i staden. Och han sa: "Om ni går in i staden, då ska ni gå in gråtande i staden. Och ni måste gå förbi staden snabbt också. Och ni får inte heller dricka vattnet från den här staden." Och han till och med beordrade, de hade gjort en deg med vattnet från den här staden, han beordrade att man inte skulle äta från den här degen, utan ge degen till kamelerna. Eftersom att synderna hade lämnat spår efter sig i vattnet. Och det här var alltså tusentals år efter det att Allah straffade den här staden. Fortfarande på hans tid nämnde han att förbannelsen fanns kvar. Och att de onda effekterna fanns kvar på vattnet och så vidare. Och ett annat exempel är också svarta stenen i Mekka. Vilken färg hade den från början? Den var vit. Vitare än snö. Den var helt kritvit och kom från paradiset. Vad sa profeten sallallahu alaihi wasallam? Han sa: Det var folks, eller moshrikins synder som gjorde den svart. Vilket också bevisar att synder har en effekt och ger ett mörker och en förbannelse efter sig. Så mycket av det här dåliga tillståndet som vi befinner oss i är just på grund av synder. Och han nämner att på hans tid, Ibn al-Qayyim, att många äldre beduiner berättade för honom att frukterna när de var typ yngre var mycket större än vad de var på hans tid. Att det hade bara blivit mindre och sämre. Och det här är också något som folk säger idag, att det var bättre förr. Det fanns mer baraka förr i tiden och så vidare. Wallahu al-musta'an, som profeten sa, att det kommer ingen tid förutom att den som är efter är värre än den som var innan. Och vad som också bevisar det här, att saker blir sämre och sämre och att jorden och folk blir påverkade av synder, är att profeten alaihissalam berättade att när Mahdi kommer, det kommer komma en rättvis ledare som kommer styra muslimerna, när han kommer, kommer han att fylla jorden med rättvisa på samma sätt som den var fylld med orättvisa. Alltså jorden på den tiden kommer att vara fylld med orättvisa, och han kommer att fylla den med rättvisa. Och sen kommer Isa att komma, profeten Jesus alaihissalam. Och han nämnde att på den tiden då kommer han att styra med kitab och sunna. Och den här rättvisan kommer ha en sån effekt på jorden att det kommer bli otroligt mycket baraka. Att djur, till exempel vargen, kan leka med fåren och så vidare. Ingen kommer vara rädd för någon. Barn kan leka med ormar och så vidare. Och han nämnde också att ett granatäpple, ni vet ett granatäpple, det är så här stort. När man öppnar granatäpplet då ser det ut som små röda majskorn inne typ. Att ett granatäpple kommer vara så stort att man kan ta skydd. Flera människor kan ta skydd under skalet. Och han nämnde också att en grupp av människor kan äta från det här granatäpplet. En hel grupp med människor. Och han nämnde också att man kommer behöva ett djur för att bära en klase med vindruvor. Ett helt djur för att bära en klase med vindruvor. Det är baraka, det är välsignelse på grund av rättvisan som kommer att ske på den tiden. Och han nämnde också att om man mjölkar en ko till exempel, så kommer det räcka till en hel by eller en hel stad, den här mjölken. Det kommer bli så mycket välsignelse i saker och ting. Vilket också bevisar motsatsen. Att ju mer man syndar, och ju mer vi syndar på jorden, ju sämre blir det. Ju mindre baraka blir det. Och så vidare. Och de här straffen också. Jordbävningar och allt vad som sker, orkaner och sånt, är på grund av vad människan gör. Det är vårt eget fel. Den 27:e saken som Ibn al-Qayyim nämner är att synder tar bort el-rira från hjärtat. Och el-rira betyder ungefär svartsjuka. Eller att man liksom har känslor för någonting. Man skäms. Det tar bort skammen från hjärtat. Personer som syndar mycket, de har ingen skam i sina hjärtan. I början, då ser man synden som någonting fult. Oj, jag drack alkohol en gång. Vilken synd. Men om man gör det varje dag, till slut kommer man att se ner på den här synden. Och man kommer att ta det som någonting vanligt. Första gången kanske han gömde sig hemma och drack alkohol. Till slut efter några år, då står han mitt i centrum och dricker och han bryr sig inte om någon. Och synderna kan också förskönas för honom. Han förskönar själv synderna. Han försöker ge sig själv ursäkter. Att det är bra att dricka alkohol, och det är till exempel man måste vara modern och integrerad i samhället och så vidare. Hit och dit. Medicin. Han ger sig själv ursäkter för att dricka den här alkoholen. Och personen som gör det här, typ ser ner på synder och inte bryr sig om synder och inte skäms över att synda, blir bland de värsta av människor. Därför nämndes det i hadithen ad-dayuth. Det finns något på arabiska som kallas för dayuth. Och ad-dayuth på arabiska betyder mannen som inte bryr sig om att hans familj syndar. Mannen som inte bryr sig om att hans fru går ut utan hijab. Hans döttrar går ut utan hijab. Att hans dotter har en pojkvän till exempel. Han bryr sig inte om det. Fast han är muslim. Den här mannen kallas för Dayuth. Och den här mannen, det har nämnts i hadithen, att paradiset är haram för honom. Som profeten sa alaihi sallallahu alaihi wasallam, det finns tre som inte kommer gå in i paradiset. Och Allah kommer inte att kolla på dem på domedagen. Den första är al-aqli walidayh, det som är olydig mot hans föräldrar. Och kvinnorna som är manliga, kvinnorna som efterliknar män. Och männen som är dayuth, männen som inte bryr sig om att hans familj syndar. Kvinnorna i hans familj syndar. Dessa tre kommer inte att få gå in i paradiset. Den 28:e saken han nämner är att synder tar bort el-haya. Synder tar bort blygsamheten från hjärtat. Att man, det har också att göra med att man skäms typ. Men det här att man känner sig blyg. Och som ni vet, el-haya min el-iman. Att vara blyg är från iman. Det är bra att vara blyg. Profeten sa salam, han var mer blyg än vad en oskuld, vad sa de i hadithen? Han var mer blyg än vad en oskuldsflicka skulle vara om hon var inlåst i hennes rum. Alltså hon var själv. Den ogifta flickan och oskuldsflickan var inlåst i hennes eget rum. Så att vara blyg är någonting bra. Och profeten alaihissalam, han sa al-haya khayrun kullu. Att blygsamhet är gott. Det är helt gott alltså. Allt som har med blygsamhet att göra är bra. Så det är bra att vara blyg. Och den hadith finns i muslim. Och han sa också inna mimma adraka nasu min kalami nubuwati al-ula idha lam tastahi fasna' ma shi't. Att vad alla profeter har sagt typ. Vad alla profeter har sagt är om du inte skäms så gör vad du vill. Den som inte skäms gör vad han vill. Och det finns två förklaringar på den här hadithen. Den första är att den som inte är blyg och inte skäms, han gör vad han vill. Eftersom att haya, blygsamhet, hindrar personer från att synda. Och den andra förklaringen av hadithen är att om du vill göra en sak, så kolla först, är det här en sak som man skäms över att göra? Tänk, skäms jag över att göra den här saken? Då är det en synd. Och då ska man lämna den. Om du skäms inför Allah för att göra den här saken, så vet att det är någonting dåligt. Och man ska lämna den här saken. Och al-haya är mycket viktigt. Att vara blyg är någonting som ger liv till hjärtat. Personen som är blyg har ett liv i sitt hjärta. Till skillnad från personen som inte har någon blygsamhet alls. Hans hjärta är dött typ. Och det är ännu mer rekommenderat för kvinnor att vara blyga. Det är en fin egenskap hos kvinnor att vara blyga. Och även hos männen att vara blyga. Till skillnad från dagens samhälle där man inte ska ha någon blyghet. Det anses vara fult nästan att vara blyg. Det anses vara en svaghet i dagens samhälle att vara blyg. Att skämmas för att sitta och prata med tjejer och så vidare. Att skämmas i skolan över att duscha naken eller inte vet jag vad man gör. Det anses fult. Men islam, alhamdulillah, det är någonting fint med haya. Och det är någonting som är en egenskap från iman. Det är en av trons egenskaper att vara blyg. En till synd, en till ond egenskap som han nämner, den 29:e, är att syndaren inte ärar och vördnar Allah subhanahu wa ta'ala. För om han verkligen skulle respektera Allah, då skulle man inte våga synda. Om man verkligen skulle respektera och känna till Allah subhanahu wa ta'ala, då skulle man inte våga synda. Och det här leder till att Allah tar bort respekten från folks hjärtan. Man blir betydelselös. Personen som inte känner respekt för Allah kommer folk inte heller att respektera. Och han sa Ibn al-Qayyim, precis som den här syndaren underskattade Allahs beordringar, på samma sätt kommer folk att underskatta honom. Och så som du älskar Allah kommer folk att älska dig. Och så som du fruktar Allah kommer folk att frukta dig. Och om du ärar Allah och hans beordringar, då kommer folk att ära dig. Ett mycket fint uttalande. Och han nämner också, nästa punkt, att syndaren, han blir ignorerad och lämnad av Allah subhanahu wa ta'ala. Och han glömmer bort sig själv. Syndaren glömmer bort sig själv. Som Allah säger i slutet på surat al-Hashr: Ya ayyuha alladhina amanu, taqullah, ittaqullah, wal tanzur nafsun ma qaddamat ligadin, wattaqullah, inna allaha khabirun bima ta'amalun, wa la takunu kalladhina nasullah, faansahum anfusahum, ulaikahumul fasiqun. Att troende, frukta Allah och låt var och en tänka på vad han har förberett för morgondagen. Och frukta Allah, han är väl underrättad om vad ni gör. Och var inte som dem som glömmer Allah och som han låter glömma sig själva. Det är dem som är al-fasiqun. I den här versen nämner Allah subhanahu wa ta'ala att personen som inte fruktar Allah subhanahu wa ta'ala, han glömmer bort vad som är bäst för sig själv. Först glömmer han bort Allah, vilket leder till att han glömmer bort vad som är bäst för sig själv och vad som räddar en från straffet och vad som leder honom till ett evigt liv i paradiset. Så syndaren, han bryr sig inte om sig själv i detta liv, vilket kommer att leda till att han kommer få straff i nästa liv. Och det här är också någonting som man kan se, att många av icke-muslimerna, eller de som är djupt inne i synder, de har ju glömt bort Allah subhanahu wa ta'ala. Men de har också glömt bort sig själva. De här människorna som synder, bryr de sig om deras egen kropp till exempel? En person som knarkar, tänker han på sin kropp? Bryr han sig? Nej. Den som dricker varje helg till exempel, han har glömt bort sig själv. Han tänker, jag lever livet. Och tänker inte på vad som är bäst för sig själv, vad som kommer att gynna honom och vad som kommer att leda honom till paradiset. Han nämner också att synderna försvagar eller bromsar ner hjärtats resa till Allah subhanahu wa ta'ala. Ni vet, i det här livet så är man som en resande. Man reser till nästa liv och man samlar på sig goda gärningar till nästa liv. Och det här livet är livet av gärningar. Man samlar på sig goda gärningar. Så man måste hela tiden sträva och tävla i att göra goda gärningar. Och sträva i att förbättra sin resa till nästa liv, till paradiset. Till att möta Allah subhanahu wa ta'ala. Och synder försvagar den här resan. Synder gör att personen liksom inte gör goda gärningar och kommer långt bort från Allah subhanahu wa ta'ala. Och han nämner också att synder orsakar blindhet i hjärtat. För det finns något på arabiska som heter al-basira. Och de nämner att den riktiga synen är med hjärtat. Att kunna förstå sig på saker och ting med hjärtat. Inte bara med ögonen. Varför nämner Allah i Koranen att kuffar är blinda? Att de är stumma, döva, blinda. Varför? För att de inte ser sanningen med deras hjärtan. De är inte blinda ordagrant. De kan ju se med deras ögon. Men de är blinda. Deras hjärtan har blivit förblindade. Så den riktiga synen och förståelsen är i hjärtat. Allah nämner också här i Koranen att har de inte hjärtan, eller att deras hjärtan har deras hjärtan ingen förståelse. Att förståelsen sitter i hjärtat. Nästa punkt som han nämner är att synder tar bort välsignelser och orsakar straff. Och han nämner att ingenting gott har försvunnit förutom på grund av en synd. Och aldrig har man fått ett straff eller problem förutom på grund av en synd. Och det enda som tar bort det här problemet och straffet är att man gör tauba. Som det berättas från Ali radiallahu anhu att han sa: "Ma nazala bala illa bi dhanb." Att ett problem har aldrig kommit på grund förutom på grund av en synd. "Wala rufi'a bala illa bi tauba." Och det här problemet kommer inte att tas bort förutom om man gör tauba. Och Allah nämner också det här i Koranen: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Att ingen katastrof eller ondska har drabbat er förutom att det var på grund av vad ni själva har gjort. Att alla problemen som vi har, det är på grund av det, den ondskan som vi har gjort. Vilket betyder att människan måste lämna dessa synder. إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ. Allah säger surat Ar-Ra'd att Allah kommer inte att ändra situationen hos ett folk förutom om de ändrar på sig själva. Och det här är också jätteviktigt, en jätteviktig punkt. Vi kommer komma till det i slutet på lektionen. Varför är muslimerna så svaga som de är idag? Hur kommer det sig att vi är i den här situationen som vi är i idag? Och vad är lösningen? Många människor tror att lösningen är att man gör uppror och dödar de tyranniska ledarna. Och många andra tror att nej, lösningen är i att man går med i val till exempel och så vidare. Många folk har många olika, eller att man gör jihad. Man går och dödar folk och springer sig själv i luften. Det är lösningen till muslimernas problem på jorden. Men lösningen ligger i det här. Muslimerna måste först och främst ändra på sig själva. Felet ligger i oss. Om muslimerna är bra kommer vår situation att bli bra. Och hur kan man ändra på muslimernas situation? Är det genom att störta ledarna? Kommer folk att bli bra då? Det är folk som säger det. Men vadå? Problemet är uppe. De säger det som en kran med vatten. Som droppar vatten. Ska du börja med att torka bordet? Eller ska du börja med att stänga av kranen? Ja? Vilket dåligt exempel. Är ni alla som handlar? I många länder, folk kanske inte ens vill ha en ledare som styr med sharia. Du måste börja med folk. Folket måste bli bra. Vi säger att 100% av folket måste bli bra. Det är typ omöjligt. Men folk måste ha, typ många i alla fall, majoriteten måste ha kärlek till islam. Vilja praktisera islam. Tycka om Allah, hans profet och hans sunna alaihi salatu wasalam. Folk måste förstå att det är wajib att styra med sharia och så vidare. Då kommer vi, inshallah, att kunna få framgång. Och vi kommer inte alla nämna mera bevis för det här. Och folk kan se det här som någonting jobbigt. Att ändra på folk. Att ändra på ett helt samhälle. Och du börjar med folket. Det är ett projekt som tar mycket lång tid, eller hur? Men det är möjligt. Kolla bara till exempel Mohammed ibn Abdul Wahhab i Saudiarabien. Landet var korrumperat. Folk gjorde kyrk och bidda. Han var en man. Han ändrade på hela landet. Och vad hände till slut? De fick ett islamiskt styre. Ett land som styrde med sharia. Där man förbjöd kyrk. Man förbjuder bidda och så vidare. Och fram till idag finns det goda kvar. Alhamdulillah. Så en man kan ändra på mycket. Men man måste ha rätt tillvägagångssätt. Kalla folk till tawhid. Kalla folk till sunna. Och ha tålamod. Och samma sak nu i Yemen. Sheikh Muqbil, rahimahullah. Han var en man. Han ändrade nästan på hela Yemen. Införde sunna. När han kom dit, det var bara bidda, kommunism, shia och så vidare. Men idag, nästan hela landet känner till sunna, ahli sunna wal jama'a. Den korrekta aqidan. Det finns fortfarande kvar lite, men vad vi vill säga är att en man kan ändra på mycket. Och en kvinna kan också ändra på mycket. Men det kräver övertygelse och tålamod. Som alla nämner i surat al-Sajda, att vi gjorde dem till ledare på jorden då de hade yaqin, övertygelse och tålamod. Då gjorde vi dem till ledare på jorden. Så man kan inte ha bråttom när man ska sprida islam. Man måste ha tålamod och man måste ha övertygelse. Och då kommer inshallah Allah att ge en framgång. En till sak, den 35:e saken som han nämner, är att synder orsakar rädsla och skräck i hjärtat hos personen som syndar. Och du ser också personen som ständigt syndar, Han är en person som är rädd. Han blir lätt rädd. Förstår ni? Han känner sig inte trygg och säker. Och det här känner folk igen. Man kanske inte känner sig så trygg och säker. Man känner sig ofta rädd och så vidare. Om man inte är praktiserande. Och många som inte var praktiserande kanske känner igen det här från innan. Och Ibn al-Qayyim han nämner: Man khaf Allah amana min kulli shay. Att den som fruktar Allah känner sig säker för allting. Han känner sig säker från allting. Wa man lam yakhaf Allah akhafahu min kulli shay. Och den som inte fruktar Allah kommer Allah att göra rädd för allting. Personen som inte fruktar Allah kommer att få en rädsla i sitt hjärta för allting. Därför finner vi oftast att de som är starkt praktiserande är mycket modiga människor. Kolla bara på, vi nämnde det här förra veckan, på sahaba. Många av dem var smala. Vet, de åt inte mycket och tränade inte och så vidare. Men hur kom det sig att 10 000 eller vad det var vann mot hundratals tusen? Mot kuffar som hade mera vapen och var starkare och tränade dag och natt. För de var modiga. Och han nämner också att synder förstör hjärtat precis som sjukdomar förstör kroppen. Och enda medicinen är att man gör toba. Och han nämner mycket fina saker i det här kapitlet, eller i den här punkten, då han nämner att en person genom ett friskt hjärta kan få ett, han får ett lyckligt liv automatiskt. Och personen som har ett sjukt hjärta kommer att leva som i ett helvete. Och han nämner den här versen: Innal abrara la fi na'im wa innal fujjara la fi jahim. Att de rättfärdiga lever i na'im, välsignelse, kommer att leva i välsignelse. Och al-fujjar, syndarna, kommer att leva i ett helvete. Många när de läser den här versen tänker direkt på nästa liv, eller hur? Att de som är rättfärdiga får gå till paradiset och syndarna får gå till helvetet. Men han nämner att den här versen är generell. Den gäller både i det här livet, i barzakh, livet mellan det här och nästa, och i nästa liv. Den är generell. Och han nämner, han säger: Wa hal na'im illa na'im al-qalb. Finns det någon njutning förutom i eller genom hjärtats njutning? Wa hal adab illa adab al-qalb. Och finns det någon straff förutom att det här straffet sker genom att personen får ett straff i hjärtat? Och vilket straff är värre än att ständigt vara rädd, ha ångest, att känna sig sorgsen, att vara långt bort från Allah subhanahu wa ta'ala, att inte få belöning eller längta efter nästa liv, och att vara fäst och förlita sig på andra än Allah subhanahu wa ta'ala? Vilket straff är värre än det här, att vara långt bort från sin skapare? Och han nämner mycket fina uttalanden då han säger att vissa av dem sa: De som längtar efter Allah känner kärlek till honom, och de känner lugn i sitt hjärta då de gör dhikr. Det här betyder att de som har riktig tro på Allah subhanahu wa ta'ala och längtar efter Allah och känner kärlek till Allah, de kommer att få ett lugn, en slags frid i sitt hjärta då de tänker på Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här nämns också i Koranen: Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Att är det inte så att hjärtat finner frid då man åminns Allah subhanahu wa ta'ala? Och vissa, de kände den här suttman av iman, och de sa att om folket i paradiset mår som jag mår nu, då har de det bra. Förstår ni? Att om man mår så här bra i paradiset som jag gör nu, då är jag nöjd. Så bra, den här nivån uppnådde de i detta liv. Och vissa sa också att de här som är fästa vid dunja, folk som hela tiden syndar, som hela tiden tänker på dunja och försöker samla på sig dunja, han sa, de är masakin, De är folk som är, det är synd om dem. Varför? För de har gjort alla saker man kan göra i dunja. Och de har lämnat dunja. Och de har inte ens smakat det sötaste som finns i dunja. Förstår ni? De har samlat på sig och gjort alla synder och allting man kan göra för att försöka bli glada. Men de har missat det viktigaste och det största som man kan göra. Vilket är att ha iman. Att älska Allah subhanahu wa ta'ala. Och han nämner också, det här uttalandet är känt från Ibn Taymiyyah, att han sa att sannolikt så har Allah ett paradis i detta liv. Allah har ett paradis i detta liv. Och den som inte går in i det här paradiset kommer inte att gå in i paradiset i nästa liv. Vilket betyder att en person genom iman kan leva eller känna sig som att han lever i ett paradis. Han njuter av den här iman som han har. Och den som inte får och känner den här iman kommer inte att kunna gå till nästa paradis. Och det nämndes också från Salaf att de sa, om kungarna och barnen till kungarna, alltså prinsarna, visste vad vi befinner oss i, den här njutningen som vi har, då skulle de försöka ta den ifrån oss med deras svärd. Det här är skatter som inte går att jämföra med någonting. Och det är också någonting som man kan se i verkligheten. Den här rikedomen som en muslim kan få i hans hjärta. Du kan finna en människa att han är helt fattig. Han har ingenting. Han bor i ett skjul. Han har ingen mat eller någonting, men han smilar. Hans ansikte lyser. Han säger alhamdulillah, han mår bra. Men du finner att de rikaste i hela världen tar självmord, äter antidepressiva mediciner och så vidare. De är inte lyckliga. De är snåla och de är rädda och lever hela tiden i den här fruktan och så vidare. Och även, det spelar ingen roll om de är muslimer eller icke-muslimer. Även om de är muslimer och är rika och syndare, så lever de också i ett slags helvete, kan man säga. De mår inte bra. Till skillnad från personen som lyder Allah subhanahu wa ta'ala. Den 39:e saken som han nämner är att synder förnedrar själen och gör själen betydelselös och smutskastar själen tills den personen känner sig värdelös. Till skillnad från taqwa, lydnad till Allah subhanahu wa ta'ala, som höjer upp själen och renar själen och förbättrar själen. Och beviset för det här finns i surat al-Shams. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Vad betyder den här versen? Qad aflaha man zakkaha. Att den som renar själen, han har fått framgång. Den som renar sin själ kommer att få framgång. Wa qad khaba man dassaha. Men den, vi kan översätta ordet först, dessa betyder att trampa på någonting. Typ att förnedra någonting genom att trampa på det. Men personen som trampar eller som förnedrar sig själv kommer att få undergång. Eller han kommer att bli låg. Förstår ni? Han är en förlorare typ. Personen som förnedrar sig själv, han är en förlorare. Och det här är också någonting som man kan se i verkligheten. Om ni ser en människa som ständigt syndar, känner han sig typ som att han är bra, han är en person med ära och så vidare. Eller känner han sig själv, jahamukallah, känner han sig själv ibland värdelös eller smutsig och så vidare. Eller hur? Det ser man oftast. Att de som syndar känner sig smutsiga eller värdelösa och så vidare. Och personen som har taqwa, han känner sig bra. Han känner sig ren. Han känner sig, hans själ mår bra och så vidare. Den 40:e punkten som han nämner är att syndaren är i shaitans fångenskap. Ni vet, shaitan är vår största fiende, eller hur? Och det är också ett väldigt skumt, någonting väldigt konstigt, att människan tar sin värsta fiende till sin vän. Allah tar människan, tar sin värsta fiende till sin vän. Och hans enda mål är att få med sig så många som möjligt till helvetet. Och ändå så tar man honom till sin vän och lyder honom och följer hans väg. Han nämner att syndaren är i shaitans fångenskap. Han är fängslad i sina egna lustar och begär. Och hur ska han kunna sträva i att närma sig Allah subhanahu wa ta'ala och nästa liv om man befinner sig i det här fångenskapet? Det går inte. Sen nämner han en annan punkt, vilket är att synder tar bort vackra namn från människan, vackra attribut, och ger syndaren fula namn och attributer. Den som lider Allah subhanahu wa ta'ala, han kallas för mu'min, taqi, salih, muti', tayyib, den troende, den fina, den lidande, den beende och så vidare. Medan syndaren kallas för al-fajir, al-fasiq, al-asi, syndaren, han som överträder, den typ perverse, den onde och så vidare. Al-kaddab, lugnaren, al-kha'in, han som sviker, eller tjuven, eller han som begår otukt och så vidare, al-zani. Och det här är namn som folk kan få ibland. Vem? Ah, han är kaddab, han som ljuger alltid, lugnaren. Han är tjuven. Aha, han syndaren, alkisen och så vidare. Fula namn. Och han sa, om det enda straffet för synder skulle vara det här, då skulle det räcka för att lämna synderna. Sen nämner han också att synder påverkar människans intelligens och gör att människan blir dum. Synder gör människan dum. Därför finner vi att Allah i Koranen tilltalar folket av lydnad, och han tilltalar de som har intelligens, intellekt. Wattaquni ya ulil albab. Frukta mig, ni som har förståelse, ni som är intelligenta. Surat al-Baqara 197. Wa ma yatadhakkaru illa ulul albab. Och ingen tar lärdom av detta förutom de som har intelligens. Och han nämner också här, hur kan man kalla en person för smart eller intelligent då personen, han syndar gentemot Allah och hans liv ligger i vems händer? I Allahs händer. Han syndar mot Allah fast han är i Allahs hem i detta liv. Jorden tillhör vem? Vem tillhör jorden, all på jorden? Allah. Han syndar mot Allah, fast Allah kan se honom, även om han försöker gömma sig. Och han syndar inte bara mot Allah, men han syndar också mot Allah med hans välsignelser, med Allahs välsignelser. Som till exempel ögonen eller händerna. Det är en välsignelse att du har fått händer, en gåva från Allah, och sen går du och skäl med den här gåvan, Allahs gåva. Och han vet att alla de här synderna gör att Allah blir arg på honom. Och att han får Allahs förbannelse och kommer långt bort från Allah subhanahu wa ta'ala. Och att han hindrar sig själv från alla de dygder som folket av lydnad har. Från att göra tauba och så vidare. Han vet att syndaren kanske inte kommer att få kolla på Allah subhanahu wa ta'ala i nästa liv. Men ändå gör han de här synderna. Och han föredrar den här korta njutningen framför nästa livs eviga njutning. Eller hur? Om man tänker på att om jag dricker alkohol i detta liv, kommer jag inte få dricka alkohol i paradiset. Hur kan en person föredra att vara full en kväll och sen veta att jag kommer inte att få dricka vinet i paradiset i all evighet till exempel? Hur kan man föredra något så kort och så lågt, men något så högt och något så bra? Och om folk verkligen skulle förstå det här, då skulle de veta att all lycka och framgång och njutning ligger i att göra Allah nöjd. Och all olycka, smärta och straff ligger i att göra Allah arg. Så den här personen, han säljer det goda och bestående mot någonting helt värdelöst. Och han byter ut sällskapet av de rättfärdiga profeterna och martyrerna i nästa liv mot sällskapet av syndarna och eldens invånare. En till sak är att syndare tar bort baraka. Syndare tar bort välsignelse från ens liv, ens egendom, ens kunskap och ens gärningar. Så vi finner att syndaren är den som har minst baraka i sitt liv. Han har ingen välsignelse i sitt liv, den som syndar. Det spelar ingen roll om han har levt många år, många månader. För det har varit utan välsignelse, så det känns som ett kort liv. Och frågan är, hur orsakar synder att baraka försvinner? Det är någonting som man kanske aldrig har tänkt på. Han säger så här, att shaitan uppmanar till synder. Och han är med när man syndar, eller hur? Shaitan, han är med när man syndar. Han är vid synden. Och shaitan har med allting som har med synder att göra. Och allting som shaitan har att göra med, finns det ingen baraka i. Man har aldrig tänkt på det här aspektet, i alla fall inte jag. Därför är det rekommenderat till exempel att nämna Allahs namn när man äter, när man sover, när man dricker, när man klär på sig, när man har umgänge, när man ska sätta sig på ett djur för att rida till exempel, för att det ska bli baraka. Och för att man ska ta bort shaitan från den här saken. Och han nämner att allt som inte är för Allahs skull har ingen baraka, eftersom att det är bara Allah som kan välsigna. Och allting som tillskrivs Allah subhanahu wa ta'ala är välsignat. Som du säger, Baytullah, Allahs hus i Mekka, det är välsignat. Rasulullah, Allahs sändebud, alayhi salatu wasalam, han är välsignad. Kalamullah, Allahs tal, det är välsignat. Koranen är välsignad, det är baraka. Abdul mu'min, och också den slaven, muslimen, som är starkt praktiserande och gynnar andra muslimer, han är också välsignad. Och därför är det också bra att man ber Allah om att man ska få baraka, välsignelse i sitt liv. Allah nämner att Isa bad om denna välsignelse. وَجَعَلْنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتْ. Gör mig välsignad vart jag än befinner mig någonstans. Att man ber om välsignelse i sin tid, i sina pengar, i sin familj, i sina barn, i det man gör. För wallah, det finns folk, de kanske jobbar, de har det sämsta jobbet och får kanske 13 000 eller någonting i månaden, eller 10 000. Men Allah stoppar baraka i de här pengarna, för det är halal. Och de räcker. Han kanske till och med får pengar över i slutet på månaden. Men personen som syndar, säljer haram och så vidare, vi finner att han ibland efter en vecka inte har några pengar kvar av lönen. För han har ingen baraka i det han gör. Och samma sak det här med tid. Om Allah välsignar din tid, kommer du kunna göra många saker under dagen. Till skillnad från personer som inte har någon välsignelse i tiden. Så därför ber vi Allah att han ska ge oss välsignelse i vårt liv. Han nämner också en till punkt som är mycket skrämmande. Och det är att synder sviker en när man är i behov, eller när man är i nöd. Om man ständigt syndar, så får man alla de här dåliga egenskaperna. Man blir svag och så vidare. Och när man verkligen är i nöd, då blir man svikt. Till exempel när man dör. Eller ihtidar. När man ligger på dödsbädden. Då kan man säga att man är i mest behov av Allah subhanahu wa ta'ala. Av Allahs hjälp. Av den här styrkan man kan ha i iman. Därför, när folk säger till dig, säg la ilaha illallah, då skulle du kunna säga la ilaha illallah med övertygelse och tro och så vidare, och dö på det här ordet för att bli bland folket som går till paradiset. Och han nämner många berättelser i den här boken på folk som har syndat. Och när man har sagt till dem, säg la ilaha illallah på dödsbädden, då har de sagt, jag kan inte. Jag kan inte. Eller vissa säger la, la ila, eller la, la, la. Han kan inte säga ordet. Han får ingen hjälp, han blir svikt. Då han är i nöd, på grund av att han syndade hela livet. Och det nämner också, han nämner också, och även idag finns också berättelser på folk som har varit, själen höll på att komma ut från kroppen. Och de har till exempel varit folk som ständigt lyssnar på musik. Man säger, säg la ilaha illallah. Och det enda han säger är att han sjunger. Han kan inte säga la ilaha illallah, han kan bara sjunga. De nämnde, det var också någon sån här bilolycka. Och någon ungdom, han ligger och håller på och dör. Och säg la ilaha illallah. Och han sjunger den musiken som var på i bilen. Och så dör han. Och samma sak, folk som kanske inte har lytt alla så mycket och så vidare, kanske. Han nämnde tiggare till exempel. De sa la ilaha illallah till en tiggare. Han sa filson fi sabilillah, ge mig en krona fi sabilillah. Och så dog han. Och en annan man som var affärsman, när han dog då sa han också samma sak. De säger säg la ilaha illallah. Han sa köp, sälj, billigare, hit och dit. Så dog han. Men de som är troende, inshallah, de får allas thabat. يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا بقول ثابت. Allah stärker dem han vill i detta liv med det fasta ordet la ilaha illallah, la ilaha illallah, och i akhira. Allah stärker de troende vid döden och i graven. De har frågats av änglarna. Därför finner vi också att syndaren inte kan svara på de här tre frågorna i graven. Al-fajr. Det har nämnts i hadithen, kafir, munafiq eller fajr, syndaren. Han kan ha svårt att svara på de här tre frågorna i graven. Han säger, vem är din herre? Han kan inte svara. För han får inte thabat av Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen, en till sak som borde göra att man håller sig borta från synder, är att synder har straff i det här livet också. Som vi nämnde, många straff. Men att man kan få ett straff i ett islamiskt samhälle. Om du stjäl någonting som är värt 3 dirham, så hugger man av din hand. Om du dricker 1 droppe alkohol, så piskas du. 1 droppe alkohol, om man kommer på det alltså, så piskas du. Om en man skulle stoppa in hans könsorgan, halva könsorgan i en kvinna, en gång och ta ut det, då ska han dödas, om han är gift eller har varit gift. Om man har varit ogift ska han piskas. Det är hårda straff i detta liv för syndaren. Vilket tyder på att de är fula. Och personen måste akta sig från dessa synder. Om en person säger ett ord, en kvinna går förbi och han säger zania, vad har han för straff? Han sa ett ord. Vad har han för straff? Al-qadf. Han ska piskas 100 gånger. För ett ord som han sa. Om man anklagar en oskyldig kvinna för zina. Och han inte hämtar 4 vittnen. Det är också en sak som borde få en att vara rädd. Att hålla sig borta från synder. Och kortfattat. Den enskilde personen får ett dåligt liv om han syndar. Ju mera synder man har i sitt liv och sin vardag, ju sämre liv kommer man få. Ju mera olycklig kommer man att vara. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Allah säger i surat al-Taha att den som vänder sig bort från min Koran, från dhikri, min Koran, kommer att få ett lågt liv. Den som vänder sig bort från Allah och lydnad kommer att få ett lågt liv. Och han kommer att återuppstå blind på domedagen. Så det är ett bevis på att personen som syndar kommer få ett lågt och ett dåligt liv. Och versen vi nämnde förra veckan, men amila salihan min dhakarin av unfa, och han är mu'min, falanuhyyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Att den troende mannen och kvinnan som lever ett rättskaffens liv och gör goda gärningar, kommer vi att ge ett lyckligt liv. Alla nämner den här versen att nyckeln till framgång är iman och goda gärningar. Att man har tro på Allah och att man gör goda gärningar. Och sen nämner Ibn Qayyim att varje synd har också dåliga effekter. Det här var generellt. Men det finns vissa synder som har dåliga effekter. Som till exempel alkohol gör att personen blir alkoholist. Och skada hans kropp och så vidare. Den har dåliga effekter. Stöld har dåliga effekter. gör att man inte kan lita på folk och så vidare. Det gör att det blir också ondska i samhället och så vidare. Så varje synd har också sina egna dåliga effekter. Zina gör att det sprids sjukdomar i samhället. AIDS, HIV och så vidare. AIDS och herpes och klamydia, inte vet jag vad det är. Det orsakar också att barn inte vet vilka deras föräldrar är. Och så vidare. Så synder har onda effekter. Och sen har synder också onda effekter på samhället. Och vi nämnde bara några hadither. Salama radiallahu anha, hon hörde profeten säger alaihissalatu wassalam, om synder sprider sig i min umma, då kommer Allah att sända ett straff över alla. Och då så frågade Salama, ja Rasulullah, finns det inga rättfärdiga på den tiden? Då så sa han, jo. Men vad som ska hända med dem är att de kommer drabbas av samma straff. Men sen så kommer de att få Allahs förlåtelse. Alltså om det är jordbävning, då kommer även de rättfärdiga att följa med i den här jordbävningen. Men på domedagen så får de Allahs förlåtelse och välbehag. Vilket bevisar att synder kan också orsaka, eller det kan också påverka de som är rättfärdiga. Även om man är rättfärdig kan man också ta drabbas att fara illa på grund av synder. Och det berättas från Thauban radiallahu anhu att profeten sa alaihissalatu wassalam, det kommer en tid då al-umam, icke-muslimerna från alla världens hörn kallar varandra mot er så som man blir inbjuden till att äta från ett fat. Då så sa de, ja Rasulullah, är det för att vi är få? Förstod ni den här liknelsen? Ni vet om man har ett stort fat. Man säger, kom och ät, kom och ät. Så kommer icke-muslimerna att behandla muslimerna innan domedagen. Kom, kom, ta vad ni vill. Gör vad ni vill med de här människorna. Då så sa sahaba, varför? Är det för att vi får den dagen? Han sa, nej, ni är många, men ni är som skummet på havet. Och den rädsla som kuffar har haft i era hjärtan, i deras hjärtan, kommer att tas bort. Alltså kuffar kommer inte längre vara rädda för muslimerna. Och ni kommer att få en svaghet i era hjärtan. Och den här svagheten, den kallas för al-wahn. Då sa sahaba, vad är al-wahn, den här svagheten? Då sa han, hubbu dunya wa karahiyat al-maut. Ni kommer att älska denna värld och ni kommer att hata döden. Ni kommer att vara rädda för döden. Och det är precis det här tillståndet som muslimerna befinner sig i idag. En stark kärlek till det här livet, men ett hat för att dö. Och de är inte alls förberedda och förbereder sig inte för döden och vad som sker efter döden. Och profeten alaihissalatu wassalam, han nämnde också att om det finns mycket pengar, dinar och dirham, och muslimerna handlar med ina, en slags handel som är haram, och följer efter konas svansar, alltså de sysselsätter sig med dunja, med att plantera och så vidare, och köpa och sälja saker som är haram och sånt, och de lämnar jihad fi sabilillah, då kommer Allah att straffa den här umman med förnedring och olika straff som inte kommer att tas bort förrän de vänder tillbaka till religionen. Så i den här hadithen som finns i Abu Dawud lär vi oss att om muslimerna har mycket pengar och bara sysslar med saker som är haram, köpa och sälja saker som är haram och sysslar med dunja, och de lämnar jihad fi sabilillah, då kommer Allah att straffa dem med straff från honom, och han kommer att förnedra dem, muslimerna, tills det att de går tillbaka till sin religion. Och här kan man också göra qiyas. Man kan säga, om muslimerna får det här straffet när de lämnar jihad, vad får de då inte för straff när de lämnar tawhid? Så kommer före jihad. När de lämnar bönen, så kommer före jihad. De lämnar zakat, saum, hajj, allt det här som kommer före jihad, vad ska vi då inte få för straff? فَإِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Och al-Hasan al-Basri, han svor vid Allah och sa att den här fitnan som drabbar muslimerna är ett straff från Allah azza wa jall till folket. Och det är samma sak idag, den fitna som har drabbat muslimerna, vilket land det än är på grund av våra synder. Och vi avslutar med en hadith som finns i Tabarani, där profeten sa alaihi salam: det finns inte ett folk som fuskar med våg och vikt förutom att Allah kommer att hindra regnet från att falla. Och om zina sprids bland ett folk, då sprids död bland dem. Om riba sprids, ränta sprids bland ett folk, så sprids också galenskap. Folk kommer bli galna. Om al-qatl, mord, sprids och muslimerna dödar varandra, då kommer Allah att skicka en fiende på er eller mot er. Och om folk gör det som Qaum Lut gjorde, då kommer Allah att göra jordbävningar. Och om folk slutar med att beordra det goda och förbjuda det onda, då kommer deras gärningar, alltså muslimernas gärningar, inte att tas upp till Allah subhanahu wa ta'ala. Och deras dua kommer inte att accepteras. Och den här hadith är inshallah hasan. Så det är mycket viktigt för muslimerna att man påbörjar det goda och förbjuder det onda. Och speciellt i tider av ondska. Och det är en av de bästa gärningarna som en muslim kan göra. Och speciellt då ingen gör det. Och i de här länderna. Att man säger till någon som inte gör salat att han ska göra salat. En kvinna som inte har hijab att hon ska ha hijab. Någon som är full. En muslim som är full. Säger till honom att frukta Allah. Och så vidare. Någon som har flickvän och så vidare. Man säger åt dem att frukta Allah subhanahu wa ta'ala. Att sluta med den här synden. Och sen om man inte gör det, du har gjort det som är upp till dig i alla fall. För om vi inte gör det här, så kanske våra gärningar inte tas upp till Allah subhanahu wa ta'ala. Och våran dua inte accepteras. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att han ska skydda oss från synder och göra oss bland dem som lyder honom subhanahu wa ta'ala och ge oss hans eviga paradis. Amin. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad.